en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Makoto Hasara heter jag. Vi karriärar här för Patrik Syk på programledarstolen idag. Men sedvanligt Frida Fagerlund med från London. Ingen vikarie för dig. Du kör på där borta och får gå på väldigt bra fotboll. Hur är läget?
Jo tack, det är bara fint. Händelserik helg återigen. Och återigen får jag säga att man inte klagar på fotbollen man har fått sett, inklusive att få se Lewis mot Kingstonian i National League i lördags. Det var inte riktigt samma kvalitet som Tottenham Man City under gårdagen, eller Chelsea Fulham ens för den delen, men det var kul ändå.
Men jag tänker på det, man ser på Instagram och sånt, är det samma lokalgäng du brukar gå och titta på, eller är det...
Ja, exakt. Jag har ju dragits med i det ofrivilligt på grund av min bättre hälft där. Så att, det blir rätt så många matcher nu med Kingstonian, bortamatcher också. Men, ja, men det är kul. Det är ju det som är härligt med engelsk fotboll på något sätt. Att man, ja, att det finns väldigt många olika sorts fotboll här. Alltså du har den glammiga och... ja, den där pengarna finns i Premier League som är en jätteapparat, och sen så har du alla de andra mindre ligorna som, ja, har sin charm, de också.
Och här pratar vi ju primärt då om det mest glammiga, och så komma in på något av det glammigaste du kan hitta egentligen i den här ligan här snart. Jag ska bara konstatera först att när jag vikarierar för Patrik Syk så vikarierar ju Samuel Abrahamsson för mig på andra sidan här. Hur är läget med dig?
Jo, det är bra. Solen skiner i Stockholm. Gör den där i London med, Frida?
Det gör de faktiskt. Det är klarblå himmel. Så att, men det säger jag ju typ varje gång, tycker jag. Det frågas. Det regnar ganska ofta här, men nu har vi haft lite tur den senaste veckan, så att det har varit bra väder.
När vi spelar in Sportbladets Premier League-podd, då brukar det aldrig regna i alla fall. Då är det alltid otroligt bra väder i London. Klart, det är snö och elände ute, tänker jag, men ja.
Ja, men solen skiner ju i alla fall. Man får försöka se det positiva här nu.
Ja, du ser glaset som halvfullt här och jag ser det som halvtomt i vädersammanhang. Men det är vad det är. Vi ska vidare till en tillställning som begav sig på Tottenham Stadium i London. På tal om då glamoröst och glammigt, den här väldigt fina arenan som Tottenham har. De fick en seger med 1-0 mot Manchester City. Frida, du var på plats, va?
Det var jag, det stämmer.
Och ja, som sagt, Tottenham som vinner 1-0 med Harry Kane som målskytt. Frida, var det rättvist, tycker du?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker att Tottenham gör sin bästa match för säsongen här faktiskt. Om det hänger ihop med att Conte inte var på sidlinjen eller inte, låter jag vara osagt. Det kan ju faktiskt vara så. Jag vet, jag pratade med Ryan Sessegnon efter matchen, att klart att de känner att de vill spela för honom nu när han befinner sig i Italien och vilar upp sig efter att ha tagit bort sin gallblåsa, som tydligen kanske är ibland. Så att, jag tycker att de gör rakt igenom en väldigt fin insats, just i det här att de verkligen visar god attityd, eller ja, kämpaglöd, och det är ju någonting som de ibland anklagas för att inte ha. Och att, ja, vi har sett dem starta matcher långsamt eller trögt och på Etihad. De möttes ju faktiskt för bara 2 veckor sedan. Då var det ju på något sätt som att, ja, men de lyckades få den där 2-0-ledningen, men sen så bara klappade de ihop fullständigt i andra halvlek. Och här kändes det som att de hade bestämt sig för att det inte skulle hända. Och de vinner ju på något sätt den taktiska matchen här också mot Pep, som jag tycker går bort sig lite grann. Det var intressant att Eric Dier låg lite högre upp än vanligt. Guardiola hade väl tänkt att Bernardo Silva på något sätt skulle utnyttja de här ytorna som fanns bakom Bentancur och Höjbjerg, men lyckades inte riktigt med det. Och det blev på något sätt tvärtom, att det var Tottenham som kontrollerade det där centrala mittfältet i mångt och mycket. Sen kommer ju De Bruyne in, och då tänker man sig väl att det på något sätt ska bli någon sorts skjuts i Man Citys spel, men jag tyckte det kändes som att Tottenhams omställningar var så pass farliga att det gav liksom aldrig City chansen att andas med bollen så som de vill göra. Och nu har det ju dessutom blåsat upp en debatt här igen om huruvida Haaland är bra eller dålig. För
det räcker med en City match varje gång.
Ja, den kommer ju alltid som ett brev på posten, den diskussionen. Men jag tycker det är så många gånger under den här matchen där man ser att, ja, men där hade man kunnat sätta en passning till Haaland i djupled, men den kommer inte riktigt. Och det visar väl också att Haaland och Peps filosofi har inte riktigt gift sig än. Alltså, de har inte riktigt hittat den där formen, eller ja, Pep har inte riktigt hittat den där formen för att få ut maximalt av Haaland. Så att nej, jättefin insats av Tottenham. Kul för Harry Kane också att bräcka det här rekordet äntligen. Ta sig förbi Jimmy Greaves och vara den som har gjort tredje flest mål nu i Premier League någonsin. Sen får vi se hur länge han blir kvar i Tottenham. Han svarar väldigt svävande på frågor om sin framtid. Men allt som allt, en bra kväll för Tottenham. Förutom kanske möjligtvis att man hjälper Arsenal nu i ligatoppen. Den svider ju givetvis.
Ja, det kändes som att det fanns många Tottenham-fans som var liksom, men inte nu Harry Kane, det är inte den här matchen du ska göra mål och slå rekord. Men
jag tror inte spelarna bryr sig så mycket om det, men det är väl fansen.
Framförallt är vi i februari fortfarande.
Ja, men det är klart att det svider. Det är ju också intressant att det här var ju femte matchen på nya arenan som City har gått mållösa mot Tottenham. Det är ändå rätt sjuk statistik. Jag tror de har haft 86 skott eller vad det var på de här fem mötena och gjort noll mål. Det är ju ändå uppseendeväckande. Det har blivit förbannelse för dem att spela på Tottenham Hotspur Stadium.
Ja, hörde ni inte vilken såg ni också Guardiola gav efter matchen om London? Ja. Alltså han sågade London totalt.
Som stad?
Menade,
ja, det var långt,
menade
att åka.
På att det var långt att åka. Och sen så när man väl har tagit sig till London så tar det ytterligare 4 timmar att komma fram till hotellet. Och, ja, det var ett jäkla gnäll. Och jag tror väl i för sig att de, nu vet jag inte hur de tog sig till den här matchen. Det kan ha varit så att de försökte sig på ett mer miljövänligt alternativ på grund av den här kampanjen som Premier League hade nu i helgen med den här gröna kampanjen för att ja, främja miljömedvetenhet. Men jag tror nog att i rätt så många fall så tar de väl ändå plan, tror jag, alternativt tåg. Och det är ju inte så, det är inte så illa, tror jag, som han försöker få det att låta som. Men nej, man ska väl skylla på någonting.
De har ju också rätt många matcher i London, det är väl 6-7 lag där. Så att det är jobbigt för Guardiola att ska åka dit snart igen och möta Arsenal bland annat. Så.
Mm. Jag får bara förespråka sånt de gör i amerikanska sporter där de åker på så här borta reseturnéer, ja. Så att de får alla London borta matcher på ett bräde och bara kan hänga där och åka runt. Så stort kanske inte England är så att man behöver göra
det. Nej, det är det inte. Det är, jag bara tänker på Sverige, ni vet när lag ska upp till Östersund och sådär. Alltså det är ju 10 resor värre på något sätt. Men, ja, det är vad det är.
Vill inte släppa City helt och än, för det kändes, det var ju en ganska anmärkningsvärd start. Eller vad du nämnde där, Frida, att Kevin De Bruyne inledde på bänken. Ett rent taktiskt drag enligt Pep Guardiola, och De Bruyne kom ju också in. Men visst var det en 4-4-2? Visst har han på något sätt övertänkt sig till en 4-4-2? Som vi såg.
Ja, det beror ju på vad du menar med det, eftersom att Rico Lewis är ju inte riktigt någon. Han är ytterback, ja. Alltså rent defensivt så att säga. Men offensivt så tar han ju hela tiden klivet in centralt. Så att jag vet att vi, eller jag, Glenn Strömberg och våra kollegor, det var någon som nämnde ordet falsk fyrbackslinje, och ja, det existerar ju inte riktigt, men på något sätt så kan man ändå förstå man kan förstå vad som menas med en falsk fyrbackslinje, att det på något sätt, ja, det ser ut som en fyrbackslinje och sen så helt plötsligt blir det någonting annat. Men jag antar att det som Guardiola försöker göra här, han har ju fortsatt med de här blocken då centralt, och det var väl anledningen också till att han tyckt att han lika gärna kunde släppa Cancelo eller låta Cancelo gå till Bayern München, för att han känner att det är där hans stora utmaning är, att de måste få bättre stadga centralt, och sen så har de då Grealish och Mahrez som breddar på kanterna. Jag tycker inte riktigt att han har inte hittat det mest optimala sättet för Man City att skapa chanser på, och det är ganska så slående att de har det kämpigt med det just nu. Och tyckte också att det var intressant att han plockade av Mahrez i andra halvleken, flyttade ut Bernardo Silva till höger för att få in De Bruyne. Jag vet inte, alltså nu, just nu så mixtrar han lite fram och tillbaka. Jag vet inte, det är, på något sätt så, om man ska besegra Tottenham så är det ju oftast centralt man måste se till att, ja, alltså lyckas man bara liksom få Höjbjerg och Bentancur, lyckas man bara på något sätt splittra dem och spela sig runt dem, så har man väldigt goda chanser att besegra Tottenham. Men jag tror också just det här faktumet att Dier låg så mycket högre än förväntat, det ställde också till det lite, och det gjorde att Bernardo Silva fick ännu färre ytor. Så att det var någonting som inte riktigt klickade där i Man City.
Jag tycker också att det är konstigt att Ruben Dias aldrig får spela numera.
Men det är konstigt att Laporte inte får spela.
Och Laporte tänkte jag fylla på med. För att, jag menar, de två är var några av de bästa mittbackarna i hela ligan de senaste åren. Och, alltså, han kan ju inte vara dålig, och Ake, de är inte dåliga. Men jag tycker ju verkligen att de andra två är ju ett snäpp upp. Framförallt när John Stones är skadad också. Det är ju, jag menar, Dias har ju ändå varit skadefri ett tag. Nu har suttit på bänken match efter match efter match. Men får ändå inte spela någonting. Jag tycker ju ändå det är alltså konstigt.
Alltså Dias har inte så mycket till övers för, faktiskt. Jag tycker att han är, alltså ärligt talat så tycker jag att han är lite överskattad. Uff, får man säga så?
Ja, knappt. Det gör jag.
Laporte däremot, om man tänker sig nu det här med att liksom två möten i rad nu mot Tottenham, så har Man City stått för väldigt naiva och klumpiga, slappa misstag när de har försökt spela ut kort. Och det sker här också när Rodri slår bollen rakt på Höjbjerg, och det är ju så målet kommer till, och det var ju liknande situationer på Etihad för 2 veckor sedan. Jag kan tycka att Laporte är väl den bland mittbackarna som har bäst uppspelsfot. Så om man nu ska spela på det viset, då är det ju konstigt att man inte spelar honom med. Å andra sidan har han väl haft lite problem med skador och sånt, så att det kan ju hänga ihop med det, men jag kan hålla med om att han inte riktigt kanske har hittat, han har inte riktigt hittat sin startelva, så kan man väl säga. Så kan man väl sammanfatta det. Och han har ju jättemånga val, Pep Guardiola. Väldigt bred trupp, men samtidigt så, ja, det är någonting som inte riktigt, riktigt klaffar.
Om man ska säga något mer om Tottenham, det här försvaret höll ju väldigt fint här i alla fall. Du nämnde Eric Dier tidigare, tycker jag är en strålande match. Coti Romero, ja visst har han 2 gula och blir utvisad. Och det var ju inga liksom felaktiga gula kort så att säga som han fick. Men också strålande. Det känns som att där har de i alla fall lyckats få ihop det ganska rejält och lyckats stänga ner Haaland och City-anfallet på ett strålande vis där också.
Emerson tyckte jag gjorde en jättematch också. Jag har varit kritisk till honom många gånger, men tycker att han verkligen ser ut som en riktig fotbollsspelare igår. Jag vet inte om det säger så mycket, men det var min känsla.
Nej, jag skrattar för att det är stackaren. Alltså, han har ju kölhalet här borta. Han kallas ju på en radiokanal, så kallades han en gång för Chicken Royale. Vilket ju inte var, det var ju ingen komplimang om man säger så. Men nu fick den radiokanalen fick backa nu i morse från det smeknamnet och sa att nämen, Emerson, han gjorde en väldigt bra insats. Men det passar väl honom lite bättre också när det är så mycket fokus på att försvara sig. Då tycker jag oftast att han steppar upp och är ännu lite bättre. Och så kan det ju vara så enkelt också som att nu har Pedro Porro kommit in och då blir det helt plötsligt en ny konkurrenssituation, och det kan säkert också få fart på en spelare då och på något sätt höja hans prestation.
Ni vet varför Emerson Royal kallas just Royal, va? För övrigt.
Nej, det har jag inte koll på.
Han är kungaättling.
Nej, det är för att tydligen när han var liten då så liknade han då en vad heter det, maskott för ett godis som heter Royal i Brasilien. Ungefär när han var ett barn och började gråta tyckte man såg ut som den här lilla, vad heter det, gummimask och den som är för någon sorts gelégodis. Så det är därför han kallas Royal. Det är inte en del av hans namn. Så det är ju ett artistnamn i sig också. Väldigt fin backstory. För övrigt, ja, Pedro Porro, nyförvärvet, satt ju på bänken då när Royal tog för sig och imponerade. Hade en lyssnarfråga här också från Edvin Björkvall som konstaterade att Emersons bästa match i Spurs igår räcker så. Och det kan vi väl hålla med om att han tog chansen. Men som sagt, City tappar dyrbara poäng i guldstriden fortfarande. 5 poäng upp till Arsenal, och då menar jag fortfarande i och med att Arsenal tappade ju också poäng borta mot Everton, på tal om ett lag som har kölhalats i den här och andra poddar för de har gjort. Och ja, det är väl bara att konstatera, Sean Dyche-effekten satt i direkt, Frida, eller hur?
Ja, det gjorde det verkligen. Men jag kände detta på mig, faktiskt.
Ja, det gjorde jag också, det är någon... vill jag bara flika in.
Ja, om det är någon match för Arsenal kommer att förlora så är det definitivt Evertons första match under Sean Dyche. Och...
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, nej, men säga vad man vill om Dyche, man kan tycka att han är tråkig och alldeles för pragmatisk, men jag tror att den delen man kanske glömmer bort lite grann och som är en av hans främsta styrkor, det är ju att han faktiskt kan mana liv i en spelartrupp, att han är väldigt duktig på man management, och i det här fallet så förstår han på något sätt Everton, han förstår deras supportrar, han vet om hur mycket den fotbollsklubben betyder för staden Liverpool, och det märktes ju verkligen på stämningen inne på Goodison att det blev så där elektriskt. Och det måste ju vara hemskt att spela där som motståndare när man har inte hela arenan emot sig, men större delen av arenan emot sig. Och de stod ju verkligen bakom Everton i den här matchen. Och kanske var det lite tacksamt också att kliva in och möta just Arsenal, för att de hade ju inte så mycket press på sig egentligen. Hade Everton förlorat den här matchen så hade man kunnat skylla på att ja, men det är Arsenal, det är tabellettan. Och nu, i och med att de vinner, så blir det så mycket större än om det hade varit West Ham eller Wolves eller Nottingham Forest på andra sidan. Och det som är fascinerande också, eller där man ser att Sean Dyche är en skicklig och mycket kompetent fotbollstränare, det är ju att, jag tycker ändå att inledningsvis, att de inte riktigt hamnar rätt, Everton. Det är som att Iwobi och McNeil, de hamnar alldeles för långt ifrån Dominic Calvert-Lewin, som blir väldigt isolerad där uppe, medan då Iwobi och McNeil faller väldigt djupt eller blir väldigt djupa. Men sen bestämmer ju sig Dyche för att byta plats på de två och säger åt dem att nej, men försök att ligga närmare Calvert-Lewin istället. Och jag tycker att det är det som gör att Everton på något sätt lyckas göra en av sina främsta insatser den här säsongen, antagligen den absolut bästa, där man verkligen ser att de har inställning och de är betydligt skarpare än Arsenal rakt igenom. Egentligen. Och sen är det väl typiskt också att det är McNeil som serverar Tarkovsky till en hörna som han nickar in. Det kan ju inte bli mer Sean Dyche än så. Så att, nej, 5+ debut här för Sean Dyche på Goodison, får man ju säga.
Och med risk att låta som en kappvändare, så är det ju faktiskt så att nu känner man plötsligt att de kanske ändå löser det här och faktiskt fixar det här kontraktet. Nej, är det sant?
Vad intressant. Det var ju någon här som satt och sa att han inte alls trodde på att det skulle kunna gå bra med Dyche.
Därav kappvändandet. Jag tror fortfarande att Everton kommer få det svårt. Det tror jag. Jag tror fortfarande att det finns en stor risk att de åker ut, men det känns åtminstone väldigt mycket ljusare nu med tanke på att de får den här effekten. Så är det ju.
Det är ju möjligt, och tycker när man tittar på truppen så truppen är inte jättebra och de har inte jättemånga alternativ framåt, framförallt inte nu när de har sålt Gordon också vilket ju var den enda spelaren egentligen som var ett verkligt hot offensivt. Så att nej, jag tror också att de kommer alltså fortsätta få kämpa nu resten av säsongen, för att ja, det känns som att alla lag där nere, de studsar tillbaka varannan vecka och plockar någon tre poängar här och där, så det är ju verkligen tajt där nere.
Det blir ju jätteintressant med att de möter Liverpool i derbyt om en vecka, med tanke på Liverpools form. Och tänk om Everton skulle vinna även på Anfield, vilken jäkla boost det skulle ge inför våren här ändå.
Ja, då vände jag ju kappan ut och in och konstaterade att de säkrade kontraktet.
Men det, jag satt ju så sent som i slutet av förra veckan i en annan podd, Sillypodden, och sågade Everton brutalt efter Deadline Day och så vidare, och efterfrågade att jag ville se att de skulle visa någon liksom kämpa glöd och bry sig om klubbmärket på bröstet och allting. Och det var ju faktiskt det de gjorde här nu. Det kanske inte såg så vackert ut och det kommer inte se särskilt vackert ut under våren, men om man åtminstone kan kämpa och bry sig så kommer ju det ändå generera en del poäng. Och det är ju det viktigaste här nu, för att vissa matcher under Lampard tycker att man bara fallerar totalt.
Ja, och, men på något sätt så tycker jag ändå att attityden hela tiden har funnits där. Men att Lampard har inte varit tillräckligt kompetent för att på något sätt skapa trygghet i gruppen, om man säger så. För att ibland tycker jag att Everton under honom nästan såg lite rädda ut. Att de drog sig för att anfalla, nästan som att de kände att åh, men det är bättre att försöka säkra upp bakåt. Att allting var lite så här all over the place. Medan då Sean Dyche nog är väldigt duktig på att vara precis tvärtom. Att han kan nog förmedla till dem att jag har koll på läget här. Och en sak han sa i sin intervju efter matchen som man reagerade på var ju att han sa att spelarna kände att de vad säger man på svenska? Nej, men att de gjorde Lampard besviken, eller att de inte stod upp för honom, eller att de kände att de hade let down honom. Vad säger man? Herregud, jag kan inte svenska.
Alltså, jag funderar också på vad let down blir. Alltså,
de hade gjort honom svikit.
Ja, det var det.
De hade svikit honom, och det tycker jag säger ganska mycket också om den här, alltså om spelargruppen, om truppen, att det kanske handlade mer om att de bara behövde ha in någon som har koll på läget, och jag tror att Sean Dyche har det faktiskt.
Tyckte det piggade upp också att se Neil Mopay komma in och sen hamna i lite så här meningsutbyte med Arsenal-spelare, för det känns som en liten blast from the past när
det har hänt för, det har hänt säger för. Så.
Man blev lite glad att se det,
tyckte. Men då var det Brighton.
Ja, oavsett, Neil Mopay mot
Arsenal. Och det var Guendouzi också.
Det var väl Guendouzi sista match dessutom i Arsenal, tror jag.
Ja, han är ju inte kvar.
Nej, men vi kan väl bara ta lite med Arsenal också. Ja. Att, för att vara dem så var det ju ändå, alltså Everton gjorde det bra, men det var ju också en jäkligt svag insats av Arsenal. Granit Xhaka tycker jag gör en av sina sämsta matcher på mycket länge. Med tanke på bra han har varit den här säsongen så hittar han inte alls till rätt i den här matchen. Martinelli tycker jag också, jag tror att han påverkas väldigt mycket av att Gabriel Jesus är borta, för jag tycker han har varit svag sen efter VM-uppehållet. Och sen är jag också väldigt förvånad hur dålig Ben White har varit i de två senaste matcherna. Också varit jättebra under hela hösten, men slår bort 2 meters passningar och ja, känner inte igen honom alls faktiskt. Det borde betyda att kanske Tomiyasu kommer in snart istället. Peta honom.
Ja, fast ska man ändra på, är det fortfarande läget?
Jag tycker att man kanske ska väcka några spelare när man ändå har skaffat sig bredden här nu på någon position. Att faktiskt visa att vi har en bred trupp. Det håller inte att spela.
Att man gör ganska tidiga byten här också, i och med att man har agerat under vinterfönstret, när vi ser Jorginho som kommer in och gör sin debut också, Trossard, alla de kommer in här med över en halvtimme kvar att spela. Nu ger det väl kanske inte den effekt man hade önskat för Arsenals del i det här läget, men samtidigt så visar de lite på truppbredden med byterna också. Jag tror inte att de kommer kasta om allt för markant.
Nej, men jag tänker bara någon position sådär, för att liksom visa att liksom vissa kan man faktiskt peta om man inte spelar tillräckligt bra.
Vad säger vi om Jorginhos debut, Frida?
Nej, jag vet inte om Samuel har någon
jag får släppa den nu. det var ju... Ja,
det är hans favorit.
Ja, precis. Det är ju det. Nej, det var väl rätt delade meningar i Åsna-läget med en del de som redan har bestämt sig att han ska vara usel, tyckte ju att han var usel såklart, och sen var det en del som tyckte att han gjorde ett helt okej inhopp. Men det var väl snarare att Thomas Partey kände väl kanske av sina revben och därför byttes han ut. Jorginho gjorde väl inget liksom väsen av sig. Jag vill inte en spelare som heller gör direkt väsen av sig, men ja, det var väl godkänt.
Han välte inte internet, så att säga.
Nej.
Men det är väl, grejen är väl att det man var mest överraskad över var ju att Arsenal har varit så duktiga genom hela säsongen egentligen, bortsett från möjligtvis två matcher då, Leeds och Southampton skulle jag vilja säga så här bara på rak arm. De har varit duktiga på att inte bry sig om hur det andra laget spelar utan göra sin grej. Och här blir de på något sätt inte tillåtna att göra det av Everton, och då kör de fast helt. För att någonting som Everton vanligtvis är ganska bra på, och som de är ännu bättre nu på under Daesh, det är ju att försvara sin egen box och sen så också hota i offensiv box. Så det är som att de kör fast på något sätt. Och Arteta försökte ju ändå vara väldigt uppmuntrande efter... Ja, men på sin presskonferens efter matchen, och sa ju det att jag älskar dem fortfarande typ, och jag vill se dem glada igen. Och för han inser ju att det här är ju lite grann som en psykologisk utmaning nu, för att antingen så kommer man, studsar man tillbaka direkt och på något sätt lär sig av den här förlusten, eller så blir det raka motsatsen, att man bara kollapsar totalt mentalt. Så att det kommer ju verkligen några viktiga matcher här, både mot Brentford som går väldigt starkt, ska man säga, nu i ligan och sett väldigt fina ut på sistone, och så inte minst då mot Man City. Så att det är upp till bevis nu för Arsenal. Nu har man ju fått den här hjälpen också från Tottenham, så nu får man ju se till att nyttja det.
Ja, vi kommer in på det där formstarka Brentford ska möta lite senare, men har lite andra hållpunkter på vägen. Tänkte vi skulle ta oss till Molina, där Wolverhampton tog tre tunga pinnar, men framförallt kanske det var så att det var Liverpool som fortsätter att se väldigt, väldigt svajiga ut. Ett nytt bottennapp här, hela 3-0 för Wolves, alltså två tidiga mål som följdes upp av ett tredje. Och vad är det? Vi har pratat om Liverpool väldigt mycket, om vad det är som är snett och så vidare där, men det här var väl nästan ännu en nivå av bottennapp också, eller vad säger du, Frida?
Ja, det sa vi efter mötet med Brighton, att nu funkar lägre. Mm. Och det kunde de visst. det är inga mentality monsters längre, så mycket kan man ju säga. Jag tycker att det är slappt och noll självförtroende, det är för dåligt pressspel, de är oorganiserade defensivt. Matip hade ingen bra match, eller en av dem som inte hade någon bra match. Wolves var ju dominanta, de kunde ju ha gjort 4-5 mål, men Liverpool gjorde det också väldigt enkelt för dem. Och jag tror inte vi behöver gå igenom egentligen vad det är som inte stämmer i själva spelet. Ja, nu sa jag ju pressspelet och oorganiserad defensiv, för att vi vet alla om att det är lite skador och mittfältet har inte rätt balans. Det är någonting som har kraschat totalt, skulle man kunna säga. Och nu tycker jag det märks också att Klopp börjar bli så där stingslig som han kan bli när det inte går bra. Och frågan är ju om vad som kommer att hända. Det känns väldigt otänkbart att Jürgen Klopp skulle få sparken. Men å andra sidan så kan det ju ibland bli så att tränare som har varit i en klubb väldigt länge, att de kör fast. Alltså det hände Pochettino, som man ändå tyckte var, eller som ändå ansågs vara en av de bästa tränarna i hela världen kanske, till och med. Eller det var så när han lämnade Tottenham, men där hade han på något sätt gjort sitt, eller att de hade nått vägs ände. Och det är frågan när Klopp kommer nå vägs ände i Liverpool, eller om han får chansen nu att bygga om det här laget i sommar, och ja, vad som kommer ske.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Jag tycker ändå man såg det också efter matchen på sociala medier och forum och sådär, att det börjar ändå liksom bland fansen också, att man känner att man börjar få nog helt enkelt. Alltså att Klopp ska bort liksom. Jag tycker inte att jag har känt den vibben innan, att det kanske det har, men jag har inte sett den i alla fall på det sättet som jag ändå såg efter 3-0 i helgen liksom, att fansen börjar känna att fan, det här börjar gå riktigt utför alltså. Och Klopp är inte den mannen att rädda dem. Jag tycker väl kanske att det skulle lukta för mycket panik att sparka honom här och nu liksom. Men visst, åker man ut mot Real Madrid i Champions League också, om man ligger 10 i tabellen, finns inte så mycket att spela för, då vet man inte helt plötsligt om paniken hatar sig fullständigt.
Ja. Jag tror inte det händer så länge FSG, alltså nu i och med att de vill sälja klubben och sådär. Jag vet inte om de vill in och rodda med tränarsituationen då.
Låt nya ägarna ta det.
Ja, men lite så. För att det kommer ändå bli en extra kostnad och bli av med Klopp. Och
han förlängde väl inte för så länge sedan heller.
Exakt, precis. Och den jag kan se kliva in, det är ju Thomas Tuchel. Om man nu ska ha in någon som är, ja, är där uppe bland de allra bästa, och någon som faktiskt hade kunnat ersätta Klopp, om man hade ändå känt att ja, men Liverpool har verkligen en av de bästa tränarna.
Han har ju ersatt Klopp förr med sig.
Det har han ju, precis. Att han vet vad det handlar om. Men nej, jag tror faktiskt inte att det kommer att hända. Men det är ju helt klart någonting som, ja, men det är ju helt klart någonting psykologiskt. För att så här dåliga är de inte på något sätt. Alltså spelarna kan inte, så här dåligt borde inte de här spelarna kunna prestera. Och där kanske man också får lägga över lite av skulden på spelarna. Att vad är det som gör att de inte kan prestera på den nivån? Men,
ja. Ja, men det, som liksom sättet de agerar vid 2-0-målet, det är ju inte en fråga om att ja, men det är tränarfel och han borde lämna. Det finns ju en ganska liksom, strukturellt fel i allting när det ser ut på det här sättet det gör efter ett självmål tidigt.
Bra avslut av Craig Dawson. Då,
otroligt, absolut. Jättefint avslut av Craig Dawson.
Vilket nyförvärv.
Ja, verkligen.
Glädjen. Nej, men det är ju som sagt, alltså Klopp känns ju pressad med också ilskan vid presskonferensen när han vägrade. Det var James Pearce fråga som han vägrade svara på och bad någon annan ställa om den likadant.
Men det är ju helt, ingen som vet vad han syftar på när han säger att James har skrivit någonting som han ogillar. För James är den mest inställsamma Liverpool-journalisten som jag känner till. Och nej, det är ingen som riktigt vet. Det finns en teori om att han har blandat ihop James Pearce med en annan skribent på det flättet. Så att han har fått skulden. Men det var ju, jag tyckte det var ganska fint ändå att hans kollega valde att ställa exakt samma fråga som Pearce, så att han fick ändå svar. Och Klopp gav ju ett jätteutförligt svar på den frågan också. Vilket gjorde det ännu mer så här att ja, det kanske var lite onödigt på något sätt. Att, jag tycker att där är ju Klopp osmart i den situationen. Det är väl bättre att bara låtsas som ingenting och låtsas som att man är ganska obrydd istället för att visa så tydligt att man är påverkad av vad journalister skriver och sådär. Jag vet inte. Det indikerar ju på något sätt att man är en pressad man.
Nu tycker jag i och för sig, som sagt, som ni håller med om också här, Klopp har ju ändå byggt upp förtroendemandat nog för att få den här säsongen på sig att vända det här. Men om det nu skulle vara att man gör ett skifte, då vill jag bara slänga in Lucho, Luis Enrique. Tror jag hade kunnat passa ganska bra i Liverpool. Någonting att tänka på.
Ja, det är mycket möjligt.
Han har inte tagit över något efter...
Jag tror det hade kunnat, i och för sig, Thiago kommer ju fly så fort det går. Man måste springa därifrån. Så det är väl där då i sånt fall. Men jag vet inte, det finns en känsla att det skulle kunna bli bra.
Jag vet inte, så jag tror det med Liverpool. Ja, det är möjligt. Ja.
Bara en känsla. Oavsett, jag tror inte det kommer bli aktuellt ändå, så det spelar inte så stor roll. Men vidare då till Manchester, där Manchester United tog 3 nya poäng och det gjorde man mot Crystal Palace. Fortsatt fin form på Marcus Rashford som fick skriva in sig i målprotokollet ännu en gång. Ordnade dessutom fram en straff som sattes i mål. Men det stora snackisen efter den här matchen är ju givetvis Carlos Enrique Casemiro och hans röda kort efter att ha tagit stryptag på Will Hughes. Vad säger vi om hela kaoset som uppstod där efter att han tryckte ner Anton i sarghörnet och sen vart det ju åka av, eller vad man ska säga?
Ja, alltså vad ska man säga? Jag kan väl tycka att hela den situationen med Casemiro, ja absolut, han har sina händer kring Will Hughes hals, och en första tanke är ju också att varför är det Casemiros första tanke att ta upp händerna på det viset mot hans hals? Alltså det borde inte ens vara en reaktion som man har i sig att göra på det viset. Sen å andra sidan, när man ser den situationen i slow motion så blir den ju 100 gånger värre. När man ser den ur en viss vinkel blir den också mycket värre än vad den ser ut att vara ur en annan vinkel. Så allt sånt påverkar ju också själva domslutet. Jag kanske inte motsätter mig att det är ett rött kort egentligen, men jag kan tycka att det blir lite värre än vad det var. Och det ser också ut som att Casemiro, det tar ju bara någon sekund innan han fattar att oj, jag har mina händer kring hans hals typ, eller i alla fall på kragen, och då släpper han, och sen så skrattar de ju och kramar om varandra sen efteråt. Ja, det är vad det är på något sätt. Jag vet inte vad ni har för åsikt kring det.
Jag tänker mer, han blir väl avstängd 3 matcher nu, om en de kommer att överklaga, antar jag, och sådär. Och det är ju egentligen långt värre än att liksom, det hände i den här matchen. De höll undan och vann så här. Men nu har de inte jättesvårt spelschema på pappret. De har väl Leeds gånger 2 och Leicester, tror jag, United har nu.
Är det
men
ändå Nilsson Lindelöf som sexa på mittfältet?
Ja, jag menar, det är ju inte Eriksen är borta, McTominay är borta. Visserligen Sabitz har kommit in, men ingen av dem kommer ju kunna ersätta Casemiro på det sättet liksom. Vi såg ju när han saknades mot Arsenal att han betyder så oerhört mycket. Och visst, nu är motståndet något helt annat, men de har också jättemycket matcher nu, United. De har Europa League mot Barcelona snart, och det är FA-cupen och det är ligacupfinal och så här. Så det är ju ändå jäkla tungt att de går ner på en man mindre liksom i truppen för 3 PL-matcher. Så det är väl mer det jag tar med mig, att det känns så jäkla onödigt. Sen kanske de får igenom en överklagan och blir avstängd match, men
det är svårt att få igenom överklagan på den, känns det som.
Ja, men man vet aldrig. Men nej, det borde ju bli 3 matcher, och det känns ju ändå som att, jag menar, de är väldigt beroende av Casemiro, det har vi sett hela säsongen.
Det är också han är deras bästa spelare. Han ser så förvånad ut också när domaren kommer fram dit, och det förstår jag, för Casemiro har ju varit, under tiden han var i Madrid så var han ju lite så här invisible man. Så fort han hade ett gult kort och det fanns en risk att han blev utvisad, då drog han på sig den här liksom Harry Potter-kappan och syntes inte för domaren. Han kunde inte bli utvisad vad han än gjorde. Han låg alltid precis på rätt sida gränsen. Men här
nu med fick han något rött Real?
Ja, det fick, men det var något så här helt sanslöst rött han fick, som inte överhuvudtaget kändes rätt eller liksom väldigt petigt. Och han skulle ju haft rött många andra matcher. Men han hade den här liksom svårkvantifierbara förmågan att aldrig ta det här andra gula. Han låg alltid på gränsen. Han skulle kanske haft det många gånger, men han var väldigt bra på att försvinna bort ur domarens synfält efter att han hade satt det första gula. Här hade han väl ingen gul till, utan bara tog ett rakt rött och var teamet som hittade det. Så han stod lite förvånad ut att vi fick se ett rött kort.
Det man kan säga om Man United, nu uppmuntrar jag verkligen inte till att man ska ta motståndarna om halsen. Nej. Det är inte det, men sättet som de här Man United-spelarna eller hela laget backar upp varandra, det såg vi inte riktigt förra säsongen. Alltså, vi har inte sett den här typen av sammanhållning på väldigt länge. Och där har ju verkligen, eller säkerligen, Erik ten Hag ett finger eller flera med i spelet. Och det ska ju också vara en av anledningarna till att spelargruppen sägs inte vilja ha tillbaka Mason Greenwood. Det är inte upp till dem, såklart. Det är upp till klubben. Och jag tycker att det finns 1000 andra anledningar till att Mason Greenwood inte borde få spela fotboll i Manchester United eller någon annan klubb i Premier League. Men det säger ju också mycket om att de verkligen har den här goda sammanhållningen just nu, och att de vill fortsätta ha den där goda stämningen. Jag menar, till och med Sir Alex åker ju på varenda bortamatch nu, tydligen. Bara för att han är så uppslukad igen av Man Uniteds framgång. Och det säger väl någonting om vilken fin period de är inne i just nu.
Det är bra att du nämnde Greenwood där också. Det känns som att du sa precis det som även jag tänker i det här fallet. Men vad heter det, just med United strålande form just nu, fortsätter vinna matcher. Ska man säga något om Crystal Palace också? De är ganska intetsägande även den här säsongen.
De är ju det, och de är ju inte riktigt indragna i bottenstriden heller. Här och nu är ju ändå känsla liksom. De är väldigt intetsägande. Jag tyckte ändå Palace var ju rätt intressanta förut, men ny och liksom Wilfred Zaha inte med i hela skadan nu i x antal veckor, då försvinner ju liksom det mest spännande som finns där, och Ise var på bänken, och nej, Palace nej, verkligen ointressanta faktiskt. Kanske ett av ligans mest ointressanta lag här och nu.
Jag tycker att Vera slipper undan lite för lätt faktiskt, och att han har gjort det under ett par månader nu. Det är möjligt att han känner själv också att han kanske saknar lite ledare, och att han, det är ju alldeles uppenbart att han inte lyckas få ihop den där offensiven heller med alla de här unga talangerna. För man tänker på en sån som Olise, som ju gjorde den här jättefina, eller det här fina frisparksmålet mot Man United på Selhurst Park, så har ju inte han riktigt haft den utvecklingen som vi hade väntat oss att han skulle få den här säsongen. Och det är rätt mycket sånt när man tittar på Palace, att man känner att de har inte riktigt lyft på det sättet som man trodde att de skulle göra. Och lite osäker på Vira faktiskt. Jag tycker inte att han har fått ordning på det så som man hade förväntat sig.
Tror du inte att han slipper undan lite då, just för att de är ju inte indragna i bottenstriden, i alla fall rent tabellmässigt? Alltså de ligger väl på typ en 13:e plats, jag vet inte så många poäng, men det är lite den känslan, att skulle de ligga på typ en 17:e, 18:e, så tror jag att det skulle låta annorlunda. Nu är det som att han liksom kommer undan lite med att de ligger högre i tabellen och kanske bättre än vad de
är på samma poäng som Nottingham.
Ja.
Men
det är bara min känsla att hade de legat längre ner liksom, så hade han kanske fått mer kritik, bara för att då ser det mycket värre ut. Men ligger på en 12:e, 13:e plats, så ser det ändå rätt bra ut, även om spelet kanske inte gör det någonstans.
Sen är det väl också så att om man tittar på deras spelschema, de har ju inte haft några lätta matcher. United var ju här nu, innan dess har vi alltså liksom, det är Newcastle, United igen då såklart, när de fick ett om torskan mot Chelsea. Nu kanske inte Chelsea är jättesvåra nu för tiden. Och sen Spurs, det är ju inga lätta matcher de har haft. Man förväntar sig att Palace ska ta poäng. Men det har sagt
nej,
så.
Nej, men de besegrade visserligen Bournemouth på nyårsafton var det väl. Men jag menar dessförinnan så får man ju gå tillbaka till alltså början av november där de besegrade West Ham på bortaplan, och sen så vann de dessförinnan mot Southampton, men dessförinnan så förlorade de ju med vad var det, 0-3 mot Everton. Alltså deras facit har inte varit jättebra. Nej. Faktiskt. Men ja, de ligger ju ändå på säker mark än så länge.
Ja, och vidare till två lag som båda ligger på säker mark, man tittar på den striden. Nu tittar väl i 21 av lagen mycket mer uppåt, och det är ju såklart Chelsea, där vi hade en hel drös nyförvärv som fick göra sina debuter. Enzo Fernandes rakt in från start efter att ha blivit Premier Leagues dyraste värvning genom tiderna på deadline day. Men det blev bara 0-0 hemma mot Fulham. Frida, du var på plats här va?
Ja, det stämmer. Det var en trevlig fredagskväll. Jag tyckte faktiskt det var en ganska kul match, även om den slutade 0-0 så var den rätt så händelserik, och Fulham är ju, de är så välorganiserade, särskilt utan boll. Det är verkligen som Marcus Silva masterclass på det sättet. Så det gjorde det ännu mer intressant på något sätt. Och Enzo, nej, man hade kanske inte väntat sig att han skulle gå rakt in i startelvan, även om man hade sett de tendenserna hos Potter med övriga nyförvärvat. Han är uppenbarligen inte rädd att kasta dem rakt in i hetluften, och Enzo var verkligen, han var egentligen bäst på planen. Han var bäst i Chelsea i alla fall, tycker jag. Det som var problemet med Chelsea var väl att han stundtals blev lite för ensam. För att han hade ju på något sätt den defensiva rollen, och så hade han Gallagher och Mount framför sig. Jag tyckte inte riktigt att Gallagher och Mount bidrog tillräckligt i själva speluppbyggnaden. Och det gjorde att de gångerna som man, eller där man såg Chelseas kvalitet, och det var ju bland annat när Enzo trocklade fram en boll där till Ziyech på högerkanten jättefint, och sen vet jag inte vad Ziyech gjorde, han brände ju den, alltså det var ju som att han fortfarande hatar Chelseas ledning, för han drog ju bollen liksom 25 meter utanför. Sen såg han ju väldigt frustrerad ut efter det avslutet, så att man kan väl tänka sig att det inte hängde ihop med det Annars var ju det också förvånande att Ziyech faktiskt gick rakt in i startelvan efter att ha varit minuter ifrån att bli en PSG-spelare. Och han är ju inte nöjd med situationen, och ska ju inte ha varit nöjd med att Chelsea missade att skicka in papporna, och var det 3 gånger till slut. Så att, sen hade man ju Mudryk på andra sidan, som dels var han ju väldigt sjuk tydligen, eller hade haft en väldigt svår förkylning under hela veckan, och det bidrog såklart till hans anonymitet i matchen. Men samtidigt så tror jag att det inte hjälper heller att ha en sån som Kukureya bakom sig, för att han, det blir mer och mer tydligt att det där var ett fruktansvärt felköp av Chelsea, sett till de pengarna man spenderade på honom. För att han ser väldigt osäker ut, han ser vilsen ut i sitt beslutsfattande, och det hänger ju säkert ihop med att han inte har presterat så bra och att det då påverkar en mentalt. Men jag tror att, för att i andra halvleken så ser man ju verkligen på något sätt Chelseas framtid i det här, att de lastar in väldigt många av sina nyförvärv, och det blir ju på något sätt att de skruvar upp tempot, så man kan ju se någonstans att Chelsea på sikt kommer bli väldigt bra. Men jag tror att det absolut viktigaste för Chelsea i den här matchen var dels att Reece James kunde spela så pass länge som han gjorde. De var ju lite varsamma med honom och plockade av honom i andra halvlek. Men också att Ben Chilwell kom in, för att de måste på något sätt få dem i form för att Chelsea ska känna så där riktigt hotfullt, och för att målen ska börja komma, tror jag. Ja, sen bränner de ju för mycket, men det är ju inget nytt.
Det var ju sanslöst läget för fan han fick där i slutet. Han gör det så bra hela vägen fram, och så har han upp och sen rullar. Ja.
Vad gör Leno?
Ja, det kan man ju också fråga sig givetvis i den situationen.
Jag vill lägga till att Sterling gjorde comeback och Felix är tillbaka efter avstängning till nästa helg. Så det börjar ju ändå ljusna för Chelsea med alla skador. Och...
Ja, det är ju en helt sanslös lista de har också där med...
Ja, det är ju fortfarande väldigt lång, men nu i alla fall var ändå 3 spelare tillbaka och Felix tillbaka och kanske någon till nästa vecka. Så det börjar ju ändå... Potter har att välja på snart i alla fall.
Måste säga det också.
Ja, det är ju nästan för mycket. Mm.
Ja, det var ändå...
Nej, men det blev ju svårt.
Ja, det är svårt att ta ut lag, ja. Nej, jag tyckte ändå det var smart av honom faktiskt startat i här, just att det skulle kunna vara en sån situation som skulle kunna störa stämningen i omklädningsrummet ganska rejält, och visa att ja, men du blev kvar här, absolut, men du ingår fortfarande på samma premisser som alla andra i mina planer. Och visa att han ska få spel, för det är ju en jättetillgång ifall han kommer i form och så vidare också. Så jag tycker det var ganska smart och humant drag av Potter ändå.
Frågan är hur mycket Aubameyang känner att han tillhör truppen, han utanför Champions League-truppen, var i Milano istället för på matchen här nu och så vidare. Han, ja...
Ja, Barcelona lånar ju tillbaka honom i sommar. Eller så river Chelsea kontraktet och de tar Alba gratis igen.
Vi får se hur mycket han får spela under PL och under våren, tänker jag. För CL blir det ju ingenting med i alla fall.
Han är ju utanför planerna helt.
Ja,
är väl känslan.
Apoto menar ju liksom att han fortfarande chansen såklart att kunna spela sig tillbaka om han jobbar hårt på träningar och sådär. Det var ju enda gången Potter blev stingslig på sin presskonferens. Det var ju när han fick frågor om Aubameyang och faktumet att han hade syns i Milano under matchens gång, och Potter svarar, vadå, det är en fri värld. Och ja, det är det ju. Men det är lite grann ett tonårssvar på något sätt, att det är en fri värld. Det visar ju att han kanske inte var... Alltså, Aubameyang hade ju fått helgen ledig. Men det visar ju kanske att situationen ändå inte är optimal, och Aubameyang hade ju blivit besviken också. Naturligtvis, när han fick veta det här. Men som sagt, Potter har så mycket alternativ nu och kommer få ännu fler ju fler spelare som kommer tillbaka från skada. Det är ju egentligen hans största utmaning, att man ska försöka hålla alla nöjda. Och, ja. Man ser ju nu här med Mason Mount att han är inte helt nöjd med det här kontraktsförslaget som har lagts fram till honom, som innebär att han inte har lika hög lön som vissa seniora spelare och vissa nyförvärv. Och att det eventuellt kan bli så att han vill lämna på grund av det. Men ja, det är mycket på något sätt som händer i Chelsea. Men vi får väl se om den här affärsmodellen, om den faktiskt fungerar. För att Todd Bowley verkar övertygad om att det här är absolut bästa sättet att få tillbaka Chelsea till den absoluta topp.
3 raka nollor har i alla fall haft i Premier League. Nu ska notera, tycker jag ändå, att man har... lappat ihop försvaret på ett väldigt fint sätt.
Ett mål framåt bara dock.
ja, börjar bygga bakifrån.
Ja,
så
absolut.
Så
men, ja.
Absolut, såklart.
Det är, inget, ja, det är inget nytt heller på något sätt. Alltså det här med att Chelsea inte gör så många mål framåt. Jag menar, de senaste säsongerna har det väl varit Jorginho som har gjort flest mål. Och det har ju varit sådär straffar och sånt. Alltså de har ju saknat den där anfallaren och den där... Alltså, någon som är tillförlitlig i alla fall.
Och då har de ju ändå dock haft spelare som USD mål på andra platser med Lukaku och Timo Werner.
Men de får ju tillbaka Lukaku i sommar.
Ja, det blir kul.
Ja. Problemet är väl att de har värvat in, antingen är de över 30 eller så passar de inte in i spelsystemet. Det har liksom inte riktigt, det har inte riktigt klickat på så vis. Där med Badia Chile, om man bara ska säga någonting om honom också, just det här att han faktiskt har klivit in där och på något sätt plockat den platsen bredvid Thiago Silva. Jag tycker om honom och tycker att han, men han har verkligen framtiden för sig. Det enda är väl att han måste skruva upp tempot något, alltså sitt passningstempo. Där tycker jag det finns utvecklingspotential. Hade han bara varit någon sekund snabbare så hade den där uppspelsfoten kunnat bli, ja då kan den bli ännu bättre, men som sagt, det här är ju verkligen ett projekt och vi ser ju bara uppstarten av projektet på något sätt.
På tal om projekt och långsiktiga sådana så, och vet du, väldigt frikostiga sådana, så får man väl gå till Newcastle som inte heller lyckats riktigt med det där målskyttet framåt. Bara 1-1 hemma mot West Ham, får man väl ändå säga, med tanke på ambitionerna och med tanke på vart man slåss i tabellen. De har det fortsatt svårt offensivt, får man ändå säga.
Jag saknar ju den här matchen Bruno också, har avstängt 3 matcher. Ja, det märks ju. Men ja, Isak var ju också borta nu efter sin lättare hjärnskakning och så, men ja, det var första målet Newcastle också släppte in i ligaspelet på 6-7 matcher. Det var i oktober, november där innan VM var det ju i alla fall i just ligaspelet.
Lucas Paquetá, alla människor som slog till.
Ja, och det var ju en viktig poäng för West Ham där. Men när Newcastles form är ju lite sådär, och nu är väl faktiskt bara Tottenham en poäng bakom, va? Om jag kommer ihåg rätt. Du som har tabellen framför
dig. Men de har en match mindre spel.
Ja,
ja, så att den där Champions League-platsen som nästan kändes säker ett tag är ju faktiskt inte alls säker överhuvudtaget. Sen är ju Tottenham ända utmanar för att alla lag där bakom tycker alldeles för långt bak. Men så att komma femma är väl inte hela världen för Newcastle heller. Men ja, Gordon fick väl komma in. Det gjorde inte så mycket väsen av sig kanske.
Deras största problem är ju egentligen att spelare som Almiron, som var inne i något sånt här mål, stimmat. Han inte riktigt är på samma plats längre, och ja, då blir det ju på något sätt väldigt mycket fokus på att det är Wilson eller Alexander Isak, när han spelar för den delen, som ska göra målen framåt. Och det är ju det vi inte riktigt har sett på samma sätt nu på sistone. Jag tror inte att det är någon fara på taket så, för att de är ju fortfarande, ja, men har ju kanske Premier Leagues absolut bästa defensiv. Så att, men problemet blir ju såklart att gör man inte mål framåt, så innebär det rätt så ofta att det blir en massa kryss, och Newcastle kryssar helt klart alldeles för mycket, med tanke på att, ja, precis som ni är inne på, att det är inte bara Tottenham egentligen, utan det är ju även att, ja, alltså Brighton ligger inte super långt efter, om man nu ska vara så. Så att det finns ju ändå på något sätt hot där bakom att se upp för. Nej. Jag vet inte, jag tycker väl på något sätt att vi kanske svävar iväg också lite, för att Newcastle, där de ligger just nu, alltså det pratas lite grann om kris och sådär, och det är rätt ironiskt på något sätt, det var ingen som trodde att Newcastle skulle ligga där de ligger nu, så att jag tror väl ändå att...
Ja, de har fortfarande en förlust den här säsongen.
Ja, men precis.
Det är helt otroligt. Exakt. Och det var ju 98:e minuten på Anfield liksom, alltså det är ju... De är i ligacupfinal dessutom, avfärdar sig 15 enkelt där. Alltså, det är ju en jättebra säsong. Det är ju en 5+ säsong för Newcastle. Ingen trodde att de skulle vara här så fort. Hittills är det, så får vi se. Men här och nu tycker jag det är en 5+ säsong av Newcastle.
Utan tvekan skulle jag säga. Och det tycker jag man kan säga om Brighton också, som du nämnde där, Frida. De fick ju en seger till slut.
Tänk på att säga där med West Ham. Just att Declan Rice han är ju verkligen i stor form nu igen. Det tycker jag man har sett här de senaste matcherna, att han gör ju så oerhört skillnad för West Ham när han är på den nivån som han är på just nu. Så att, jag vet inte, Moyes hintade ju till och med efteråt där han började prata om det här med att klubbarna får husta upp mycket om det kommer bli brittiskt rekord om Declan Rice ska flytta på sig, men det lär bli så småningom. Och han, nu visar han i alla fall de takterna igen som vi har sett tidigare.
Ja, det ska jag säga att West Ham är ju faktiskt en väldigt bra insats här också mot ett svårt Newcastle borta och viktig poäng för dem och Declan Rice. En av de bästa vid sin position rakt av i den här ligan, det är inget att snacka om där.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Då till Brighton, där innan vi kommer in på sedvanliga och numer veckovisa tokhyllningen av Kaoru Mitoma, så måste jag bara liksom lyfta Dennis Undavs helt osannolika trippelmiss.
Jag tänkte du kan inte
nej, jag ska inte tokhylla Dennis Undav här nu, alltså, men han får chansen från start, det gjorde mig glad att se, bara, nu kör vi. Och sen då, han gjort 34 mål i San Giloa förra säsongen, eller vad det nu var, och så får han det här läget när han har chansen att visa att han hör hemma i den där startelvan, så får han den där liksom, det är helt makalöst hur det inte blir mål i den situationen.
Ja, det är ett hattrick i missa. Dränerade ju honom fullständigt också. Man såg knappt honom efter det. Det var som att luften gick ur honom totalt. Nej, kämpa undan. Det var ju för att Evan Ferguson, för att han fortfarande är skadad, så var ju därför han fick chansen. Men han var väl helt okej, men han får kämpa lite med siktet.
Jag gillar ändå, du trodde jag skulle tokhylla den i fundan.
Det hade inte förvånat mig överhuvudtaget. Men du hade hittat någonting.
Makoto mitt och man gör alltså mål på nick nu. Vad händer liksom?
Alltså, han är ju briljant. Det är bara det man kan säga. Och jag känner ju så här också. Alltså, tänk om man hade fått inte bara hoppa in för landslaget i somras. Hur bra hade det kunnat bli om han hade fått bara strosa fritt på den här kanten och bara köra. Alltså, han är ju i sin livsform. Väldigt spännande att se om det här är en formtopp eller om det här är någonting som kommer vara långvarande och att vi kommer prata om honom till andra större klubbar i sommar eller inte. Kommer vi säkert göra oavsett, eftersom det är en Brighton-spelare, och Brighton-spelare som imponerar kommer att lockas till eller kopplas samman med större klubbar i alla fall.
Men ser du att få tillbaka efter sin träningsledighet.
Fick ett varmt mottagande av fansen, får man säga. Det var ju stort jubel när han klev in, så att ja, men det kan jag tycka är bra också, man får gå vidare på något sätt.
Ja, absolut. Han kommer ju vara viktig i vår. Det är också imponerande om Brighton. Visst, nu var det Bournemouth som var motståndet, men ändå, de hade ju lite spelare borta här nu och ändå vinner man visserligen rätt sent mål, men liksom, de bara trummar ju på. Hur långt är de från fjärdeplatsen nu? 6-7 poäng och någon match mindre spelad, va? Det är ju helt ofattbart faktiskt. Det Serbi, det är bara att lyfta på hatten vilket jobb han gör match efter match. De har väl en förlust här när det var mot Arsenal sen innan VM-uppehållet liksom. Det är sanslöst.
Ja. Och det är som sagt Brighton bara 6 poäng bakom Newcastle med 2 matcher mindre spelade än Newcastle. Det är så pass högt upp de är i den här tabellen. Och om man tittar ganska långt upp i tabellen så hittar vi även Brentford en poäng bakom Brighton med en match mer spelad. Ett Brentford som avfärdar Southampton ganska rejält här med 3-0. Och det som slog mig när man såg situationen från den här matchen är alltså vilket självförtroende de har i Brentford. Alltså det är saker man gör, det är svåra. Det är inte alltid det enkla besluten, det är liksom svåra yttersidor, krossbollar, det är avslut om inte självklart. Det är verkligen otroligt självförtroende i det här laget just nu.
Ja, så är det verkligen. Och jag tycker att en skillnad med Brentford nu är att de har oftast kunnat göra bra insatser mot de större lagen, eller att de har haft en väldigt bra gameplan mot de lite bättre klubbarna, men att de nu på något sätt har hittat någon sorts jämnhet i sina matcher även mot de lagen som de borde slå. Alltså som, nu blev det ju bara 0-0 mot Leeds i förra omgången, men att de besegrade Bournemouth med 2-0 och ja, dessförinnan så blev det väl fullt mot West Ham, men ja, just det här att de ändå på något sätt har vinner de här matcherna som de ska vinna. Fastnar jag ju egentligen mest efter den här matchen, för jag vet inte om ni såg Nathan Jones, han fick ju något fullständigt psykbryt där i samband med sina intervjuer, som har lett till nu att det pratas om att han ska få sparken, eller att han kommer få sparken efter nästa match om de gör ytterligare en dålig insats, att det är rätt så många av de äldre, mer rutinerade spelarna som har tröttnat på honom redan. Jag vet inte om ni hörde vad han sa.
Nej, berätta för oss som inte hör.
Ja, nej, men dels var det i den här intervjun han gjorde med BBC efter matchen, men också på presskonferensen, för att först stod han och sa att jag ser inte mitt lag i det här är inte mitt lag. Att han höll på så där under flera minuter. Och ja, absolut, alltså man uppskattar ju när tränare är ärliga och säger vad de tycker, men han gick ganska långt i sin kritik då mot laget, och det här med att alla mina lag spelar alltid aggressivt och när man är jättebra i pressspelet och det här laget gör inte det, att han pratade om det som det där laget, att det inte var hans lag. Och sen så på presskonferensen så började han ju dra upp att han var en av de bästa tränarna i världen under förra säsongen, eller vad, att han började nämna sin statistik från Luton, och man bara sitter där och tänker att Nathan, det är inte, alltså det är inte läge, va, att höja sig själv när man har förlorat med 0-3 mot Southampton. Jag tror att jag håller fast vid det här jag sa för någon månad sedan, att jag tycker inte riktigt det känns som att han är redo för att träna ett Premier League-lag. Tycker man ser det lite i att han inte riktigt hittar rätt. Alltså han anpassade sig då när de hade den här fina sviten där, eller när de vann ett par matcher, bland annat mot Manchester City, så var det ju väldigt mycket för att han på något sätt insåg att han behövde anpassa sig lite. Men sen dess har han gått tillbaka och försöker göra grejer på sitt vis, och då funkar det inte helt plötsligt. Och om det nu är sant att han har tappat vissa av de äldre spelarna, då tror jag att man ligger ganska risigt på det faktiskt.
Ja, det är ju väldigt viktig match mot Wolves som väntar nu, och då tycker jag det enda man ska göra då är att då ska ju Paulo Nwacho in från start, sätta den där liksom 2 meters bjässen och bara hova inlägg på honom och se vad som händer. Det är ungefär det som Southampton får hoppas på just nu. Jag är otroligt spänd på den värvningen, bara för att det är en 2 meters bjässe som det enda han kan göra är att stå rätt och göra mål.
Och man har James Ward-Prowse som borde kunna leverera bra bollar.
Men det är bara att sikta på honom.
Ja, det är inte så svårt att hitta där honom.
Nej, men precis. Det ska bli väldigt spännande att se vad han kan göra i här under öst. Men ja, som sagt, Nathan Jones sitter risigt till, och han stärkte väl inte sina aktier med sitt utspel efter matchen här och stor förlust mot Brentford. 2 matcher kvar, tiden rinner ifrån oss, men vi måste ju ta oss till Birmingham där Aston Villa och Leicester spelar 2-4. Vad Aston Villa försvaret höll på med i den matchen, det ska låta oss få osagt.
Men en uppvisning i uselhet där, med kortpassningar hit och dit, och tappade bollar.
Ja, men det var ju helt sanslöst. Tyrone Mings var ju på någon annan plats i alla fall.
Ja, men det är nästa helg mot City, så kan det bli 2-siffror, det är ju känslan. Viktig seger för Leicester dock. De har ju haft det tungt och skönt med Madison i målprotokollet så där, och ja, finns ju någonting att bygga vidare på, även om man mest fick hjälp till den där segern.
Cheche också.
Ska väl lyfta. Ja, precis. Tänkte precis säga att man får lyfta honom. Han är ju på något sätt, det var ju en fin framspelning av Iheanacho visserligen till målet, men han var ju väldigt orädd, han tog ju för sig och utmanade. Det är ju en riktig sån där dribbler, och det är ju faktiskt den spelartypen som Leicester har saknat. Tyckte att det var skönt också för Harry Suter, som inte behövde bli syndabock där med sitt självmål. Det var ju väldigt oturligt, men det hade väl kanske inte varit så trevligt nu när man är ny i ett lag.
Ja, han ville väl bara också anpassa sig till Wout Faes och sin nya mittbackskollega där med att...
Ja, det kan bli stökigt under våren med många självmål, känner man.
Sotar är, som sagt, han var ju, var många av oss som imponerades av honom vad han gjorde i VM här, så det var kul att se vad han kan göra med i Premier League-kostymen här också. Viktig seger i alla fall för Leicester, som då bygger lite avstånd ner till botten, eller får lite marginal i alla fall med den här storsegern borta mot Villa. Ett annat lag som har byggt upp marginalen, Nottingham Forest, som faktiskt fortsätter vinna matcher. 1-0 här mot Leeds. Keylor Navas debuterade för Forest och får hålla nollan i debuten också.
Ja, han gjorde många viktiga räddningar också. Mm. Ska ju nämnas också att han dessutom är den äldsta målvakten att göra Premier League-debut sedan Andy Gorham, tror jag, för Man United 2001 måste det ha varit. Så att, han är inte ung, Keylor.
Men håller en jäkla hög nivå fortfarande.
Ja, han gjorde en väldigt bra match. Och nej, jag är imponerad av Forest som... på något sätt, just det här att de valde att ge Steve Cooper fortsatt förtroende när det faktiskt såg ut som att han mycket väl skulle kunna få sparken. Och det har ju betalat av sig uppenbarligen, för att nu börjar man ju se på något sätt att de får betydligt större utdelning för alla de här nyförvärven. Sen är han är ju en skicklig tränare, om man nu ska jämföra med Jesse Marsh, som är en annan tränare som nu ligger lite riset på det. Med tanke på att de bara har plockat 11 poäng på de senaste 17 matcherna, tror jag det är. Om man jämför då med Bielsa och hans sista 17 matcher, så hade han 16 poäng på de matcherna. Så att Jesse Marshes snitt är ju sämre än vad Bielsas var då. Så att han är ju helt klart lite pressad nu. Och det man ser skillnad där mellan Cooper och Marsh, det är ju att Marsh, jag tycker det blir lite konstigt också när en tränare går ut och säger att nej, men vi var bra under första halvleken och vi tvingar Forest att göra förändringar. Jo, men absolut gjorde de det. Men samtidigt så är ju Cooper så skicklig att han ser vad han måste förändra. Som i det här fallet var det ju att Knonto var ju väldigt... han var väldigt farlig framåt, vilket gjorde att då valde Cooper att göra två byten, så att han satte Aurier där istället, som skulle kunna hantera honom bättre jämfört med Nico Williams. Och så gick han väl över lite mer till ett 4-4-1-1, och det fungerade jättebra. Och sen så Brennan Johnson får göra det där målet också, så att där ser man ju på något sätt skillnaden mellan de tränarna. Och ja, Marsh har ju fått en hel del fina spelare här också i fönstret, så att han kan inte riktigt skylla på det heller, trots då att Rodrigo är skadad. Han har ju trots allt alternativ.
Men de känns ändå uddlösa framåt, tycker jag, många matcher. Antingen gör de 3 mål eller så gör de 0. Det är lite, finns inget.
De har ju inte vunnit efter VM-uppehållet i ligaspelet heller, så att det är ju...
Nej, jag är ändå orolig för Leeds, måste jag säga, trots att de har många fina spelare. Så det är liksom tabellplaceringen precis ovanför strecket, tycker ett spel som inte alltid imponerar. Och sen nu om det börjar viska som att tränaren ska få sparken, känns inte så bra.
Ja. Nej, det är oroväckande situation i Leeds onekligen, och många lag som är inblandade i den där bottenstriden. Ska se här om vi, då har vi gått igenom hela omgången för övrigt, och ska se om vi ska smyga in en fråga till innan vi stänger ner butiken. Jay Martinsson Rövnick frågar slut för Klopp snart, det har vi ju diskuterat. Känns väl inte ändå som det. Att det ska vara. Och Christian Sigurdsson en fråga också: hur svårt kan det vara att köpa in en bunt bra spelare och sen komma högt i ligan och spela bra? Verkar som max 3 av Big Six kan vara bra åt gången. Men det är väl lite just det att det är så pass många lag som är så pass bra, som gör att många andra framstår som dåliga under en säsong när det inte prickar.
Jag fattar inte riktigt frågan. Eller...
Ja, men att det alltid är något av Big Six-lagen som underpresterar, att det är flera som gör det. Förra året var det ju liksom United bland annat, och i år är det Liverpool och Chelsea. Och...
Sen beror det på vad
men
man menar.
Ju olika... Alltså man är ju i olika skeden av,
så är det
av sitt projekt. Alltså allting går ju i cykler på något sätt. Mm. Och nu ser vi här med Liverpools cykel, nu håller den på att ta slut. Alltså med de spelarna som gjorde det så bra och vann ligatiteln. Mm. Och så är det ju, alltså den som... liksom alltid tycks studsa tillbaka är ju Guardiola, att han på något sätt tycks hela tiden påbörja en ny cykel. Men
sen
nej,
är det ju alltid,
allting har ett slut.
Nya klubbar som är där uppe, nu är det Newcastle, det har varit Leicester, det har varit West Ham, det har varit Wolverhampton liksom, som gör en sån här kanonsäsong och blandar sig i där också. Det får man inte heller glömma. Jag menar, det är jättemånga lag som har fantastiska spelare i bottenlagen och mittenlagen också liksom. Premier League är ju
Keylor Navas spelar för Nottingham Forest.
Ja. Det är liksom bara... Om någon undrar Superligan, ja, Premier League är Superligan, så enkelt är det.
Ja, just nu med pengarna och allting och ja, där de kan värva in, så är det så. Då är det väl lite fascinerande hur vissa trupper kan se ut utifrån den premissen. Nåväl, med det sagt så har det blivit dags att runda av Premier League-podden för denna måndag. United spelar faktiskt redan här i veckan mot Leeds. Det ska bli väldigt spännande att se vad de gör, om vi får se Victor Nilsson Lindelöf på mittfältet till exempel. Och sen rullar det ju på med fortsatta matcher därefter. PL-podden givetvis tillbaka nästa vecka igen, samma tid och samma kanal. Med det sagt, ha det gott, ha en fin vecka, så hörs vi då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.